Jajamän. Vi är redo, vi är redo. Hej och välkomna till Så sjukt läspepp som livepoddar ifrån biblioteket i Turebergshuset idag. Jag heter Eva och är här själv. Ofelia brukar vara med mig i vanliga fall, men ja, idag är jag lite solo från biblioteket. Men jag har dess bättre många gäster. Jättekul. Tre Sollentuna författare som vi har poddat med tidigare, alla tre. Nu har de släppt varsin ny bok. Och jag tänker, det är superspännande att prata lite mer med er. Och det är Birgitta Gunnarsson.
Hej, hej.
Anna Larsson.
Hej.
Och Sara Molin.
Ja, hej.
Hej. Välkomna till podden.
Tackar.
Igen. Tack. Ni har ju som sagt varit med tidigare och det är jätteroligt. Och vi, eftersom vi är ett Sollentuna bibliotek, så vill vi ju pusha lite extra för våra fina Sollentuna författare. Det bor ganska mycket författare i Sollentuna. Och det kan man ju fundera på varför. Men en bra grogrund kanske till skrivande. Ja, jättekul att ni är här i alla fall. Vi kanske kan börja med att ni kan berätta lite om, ja, presentera er och säga någonting om er senaste roman. Ska du börja, Anna?
Ja, precis. Anna Larsson heter jag. Det här är min andra bok som kom ut nu för en månad sedan. Den heter Genom ljus och mörker. Det är en romance som utspelar sig i nutid i Stockholm, Danmark och Skottland. Och den handlar om, ska jag säga lite om vad den handlar om?
Gör jättegärna det.
Jag tänker bara sånt jag drar ut på det för länge. Den handlar om Rebecca som har en framgångsrik karriär på ett lyxfastighetsbolag i Stockholm. Samtidigt som tonårsdrömmen skaver om att hon ville jobba med något som skulle göra skillnad i världen. Och sen lär hon känna Rory då, som är en ny kollega, engelsman, och de tvingas, eller de jobbar ihop då i den här privilegierade homogena klicken, kan man säga. Mm. Och lär känna varandra, och jag vill inte säga för mycket, för jag vill inte spoila, för det är en liten speciell plott i början. Men de tvingas i alla fall till att ta ställning till sina livsval, kan man säga.
Mm. Mm. Ja. Ja, spännande. Verkligen. Birgitta?
Ja, Birgitta Gunnarsson heter jag. Jag har nyss kommit med min tredje bok som heter På samma strand. Mm. Och den handlar om Tora som lever ensam sedan ganska länge. Hon har valt det själv och trivs bra med det. Men sen går hon med på att flytta in hos sin moster under hennes sista tid i livet. Som en sista, ja, ska man säga, botgöring. Mostern tog hand om henne när hon blev föräldralös. Sen har hon tänkt att hon ska återgå till sitt lugna liv, men det blir förstås inte riktigt så. Den utspelar sig en hel del i Sollentuna och lite grann i Italien.
Mm. Mm. Ja, Sara.
Ja, min fjärde bok, Ta ner solen, släpptes i februari. Och det är en bok som skiljer sig lite grann från mina tidigare böcker. Dels så utspelar den sig under längre tid. Man följer de här personerna i 9 års tid. Just det. De är lite yngre när berättelsen tar sin början. De tar studenten och sen följer man dem därifrån och in i vuxenlivet. Mm. Men den handlar om Ella Eriksson som har en väldigt ovanlig diagnos. Som bland annat gör att hon inte tål solljus. Och ja, det kommer kanske in mer på det. Jag kan säga mycket om det. Men anledningen till att jag skrev den här är att min kusin har den diagnosen. Så att det var det som gjorde att jag ville skriva om det.
Ja, jag har ju läst alla tre böckerna förstås. Jag har läst alla era böcker. Just de här. Och om man ska prata lite om din bok, Sara, så är den kanske lite allvarligare, eller har en allvarligare underton i alla fall än dina tidigare romaner. Ja. Och det av naturliga skäl, naturligtvis.
Mm.
Jag vet inte om det är någon som har hunnit läsa boken, men man blir väldigt, väldigt berörd av, alltså, svårigheten det måste vara att leva med en sån diagnos.
Mm.
Säger jag som sitter mitt i solljus här.
Ja.
Ja, lite varm om ryggen. Men det är ju liksom, jag behöver ju inte vara rädd.
Nej.
Att ständigt vara rädd för att utsätta sig för ja. För det blir ju enorma konsekvenser för henne.
Mm. Nej, men
du kanske ska säga vad diagnosen heter, även om ingen av oss
kommer
ihåg det.
Den förkortas EPP. Hela, kanske du vet bättre, mamma, erytropoetisk protoporfyri. Jag kan inte snubbla på det.
Ja.
En porfyrisjukdom. Väldigt ovanlig och finns i olika grader också. Så att min kusin är en av dem i Sverige som har liksom den allvarligaste graden av det.
Ja.
Så att jo, jag håller med dig. Den här är nog kanske lite mer allvarlig än mina andra. Och jag blev själv berörd av det som min kusin har berättat och delat med sig av. Sådär. Så att det är kanske det som avspeglas i boken.
Ja, ja, absolut. Jo, man blir väldigt tagen. Och just det här hur man inrättar sitt liv. Alltså man måste ju inrätta sitt liv helt efter det här.
Mm.
Och hur andra människor reagerar på någonting. Alltså, som är så ovanligt också.
Ja, precis. Ja. Jo, men det handlar ju mycket om det. Både hur främmande människor ser henne. Hon går ju klädd, bokens Ella då. Ja, även min kusin, men
ja.
Vi nu pratar om boken.
Ja.
Ja, men när hon väl kan gå ut, så om det är så under sommarhalvåret, så klär hon ju på sig för att täcka huden helt. Vilket gör att hon sticker ut. Sådär. Det är, ju varmare det är, ju mer sol, desto mer kläder har hon på sig. Vilket genererar blickar och kommentarer och kanske lite fnissningar, allt möjligt så från främlingar. Men också hur det påverkar relationerna till dem som hon känner. Att vissa kanske blir för överbeskyddande och liksom behandlar henne som en porslinsdocka. Det påverkar hur mycket hon kan delta och vara med och liksom ska vara med på den här grejen, eller ska jag backa ur, och kommer de inte heller vilja göra det då? Alltså mycket i det där sociala.
Verkligen. Ja, väldigt. Och det är som sagt, det är inte bara den här diagnosen som den här boken handlar om. Det finns ju väldigt fina vänskapsskildringar och kärlek också.
Ja, precis. Ja, men för mig är det en vänskapsberättelse framför allt kanske. Mm. Och sen, som du säger, det finns en kärlekshistoria och det finns en stark relation till hennes farmor också.
Farmor, ja, precis.
Och sen, jag brukar ju alltid skriva om ett speciellt yrke också i mina böcker.
Ja, det gör du.
Och här blev det meteorolog.
Precis.
Så att Ella under den här bokens gång så utbildade hon sig till. Och sen började jobba som meteorolog också.
Mm.
Så att det här är första boken som jag har fått liksom sträcka mig utanför den närmaste bekantskapskretsen för att göra research.
Ja. Vilka andra yrken?
Jag har tidigare skrivit om en lärare, vilket jag själv är, så att jag grävde där jag stod verkligen.
Ja, precis.
Sen en sjuksköterska som jag har flera i familjen, mamma och min man och min syster med flera. Och sen lite halvt på skämt började min andra syster prata om att då är det väl dags att skriva om någon inom kriminalvården nu då, eftersom hon jobbar där. Och sen pratade vi rätt mycket om det där och så insåg jag att men det här är spännande, det vill jag nog skriva om.
Ja.
Kul. Så att det blev den tredje.
Ja, spännande.
Mm.
Ja, Anna, kan prata lite romance emellan då? Romantik och den är ju väldigt spännande också, tycker jag. Och har ju också, förutom att det är en kärlekshistoria, så har den ju också vänskaps... Alltså det innehåller ju väldigt mycket vänskap också.
Mm.
Och och svårigheter som vissa av de här personerna, eller i alla fall den här Rory, har haft. Mm. Och ja, men det är ju inte en romance om det inte är något. Det måste ju spraka lite, eller hur?
Absolut.
Så kärlekshistorien. Precis. Så kärlekshistorien är den som är, som bär liksom boken, tycker
absolut.
Jag.
Absolut.
Ja. Och det är passion och det är, ja, lite livslögner och lite härligheter. Ja. Och fantastiskt. Jag måste ju säga, det pratar man ganska ofta om när man, just när man pratar om romance också, hur svårt det är att skriva sexscener. Alltså, för det ska ju innehålla lite passion och ja. Och det måste jag säga att du har lyckats fantastiskt bra med.
Ja, vad kul.
Det gjorde du i din första bok också. Så att du, det är du bra på. Alla säger att det är så himla svårt.
Ja, men jag tycker också att det är svårt.
Det är svårt.
Det tar jättemycket tid.
Ja. Men, ja. För det är lätt att det blir klyschor och ja.
Ja, antingen blir det
eller
för...
Eller så här, han öppnade min blomma. Eller
ja, men precis, han plockade min blomma, den stycken. Ja, nej. Ja. Eller så blir det liksom för grovt. Och, ja. För jag vill ju att det ska vara fint. Liksom. Ja. Det är ju en positiv berättelse. Så att man vill ju att det ska kännas så. Så att just hitta den här balansen är väl... En av de stora utmaningarna. Mm, att med liksom ord och för att få fram det som en... Ja, att det inte bara blir akrobatik utan att det faktiskt blir...
Ja.
Att historien fortsätter och att det blir
kärlek,
en... Ja, kärlek, exakt.
Absolut. Ja, det är ju verkligen mellan de här två. Jag vet inte, det är som du säger, man vet inte hur mycket man kan berätta. utan att spoila heller, men... Hon, Rebecca är väl, som du sa, började säga, inte riktigt där hon hade tänkt sig att hon skulle vara i livet.
Nej, hon hade ju storslagna planer tillsammans med sin barndomsvän på att jobba med allt möjligt. Ganska naiva egentligen planer hade de ju såklart, så där som man är när man är tonåring, och mycket svart och vitt. Och jag tycker att det på många sätt är väldigt härligt också, just med den tonårstiden när saker och ting är svart och vitt. Mm. Att inte allting bara är gråskala, utan att man faktiskt tar ställning. Och jag tänker att det finns någon kraft i de här tonårsdrömmarna. Om vad man vill göra. Det är inte säkert att det är så, men att det kan vara en ledtråd till vad som passar en som människa. Och jag tror att så är det ju för Rebecca, att hon har väl övergett de här planerna, för hon tycker det verkar så orealistiskt, och hon vill vara ordentlig och vuxen och allt det här gentemot sin familj, som är oroliga för att hon ska driva iväg. Så att hon har ju kanske tagit det lite väl långt och verkligen gett sig hän i den här karriären.
Det finns ju också en vänskaps- eller ett tjejgäng, eller vad ska man kalla dem? där de har känt varandra ganska länge och sådär. Som också är lite problematisk.
Mm. Ja, de är... Förlåt, skulle du...
Nej, jag tänkte bara att de har lite svårt att... Jag vet inte, kanske hitta varandra när de är vuxna på något sätt. De går åt lite olika håll, det gör man ju ganska ofta. Ja,
de har ju gasat på liksom in i vuxenlivet med att göra allt det här med utbildning och jobb och barn och familj och hus och allt det här. Och det kan ju vara det är ju en intensiv tid för många. Och de har ju eldat på varandra, och sen har de väl inte riktigt, de har lite svårt att hitta varandra som vuxna, och jag tyckte det var väldigt intressant att ha med, för det är ju ändå en speciell, jag tycker vänskap är ju inte likadan genom livet.
Nej.
Alltså, jag är jätteglad för vänner jag har haft länge, för det är ändå något speciellt med någon man har känt länge, men samtidigt måste man ju utvecklas med varandra och låta varandra förändras.
Precis. Ja, de får stoppa varandra lite.
Ja.
Eller de ställer väldigt höga krav.
Ja, de har liksom kraven har ökat allt eftersom. Och det är någon sån där sak som jag själv upplevde då när barnen var små, och alla, det var mycket med hippo. På många sätt är det ju lyxproblem liksom. Men och det är det de har. Det är ju en sorts lyxproblem. Men för dem är det ju väldigt verkligt. Jag tänker just den här hetsen som är att det alltid måste vara mer, att det ska vara en möhippa, man måste alltid åka utomlands då i den här typen av kretsar, man det ska vara babyshower, det ska vara liksom så mycket, man ska ha blöjtårtor, alltså det är på något sätt, det finns inget slut om man inte själv sätter ner foten. Nej. Och det är ju en där av dem som mår väldigt dåligt av hela den här hetsen.
Ja, men det är klart, det måste ju bli helt liksom helt galet. Blöjtårta. Ja, jösses. det är väl inte så länge vi har haft såna här baby showers i Sverige egentligen.
Nej, inte länge alls.
Det är jättekonstigt. Ja, du Birgitta. Jag har precis läst ut på samma strand. Den är fantastisk. Alla era böcker är fantastiska. Men nu är jag så inne i den här boken med Tora. Huvudpersonen Tora. Just det här att hon då... Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva henne. För jag tycker att hon är så otroligt sympatisk. Hon är väldigt... det är lätt att tycka om henne.
Ja, vad roligt.
Ja, det är det ju verkligen. Men sen skulle man ju vilja pusha på lite grann emellanåt. För hon har ju inte... Alltså hon, dels har hon ju tappat kontakten med en gammal vän. Mm. Och sen har hon ju... Vi kan ju säga, jag vet inte hur mycket man spoilar, men hon har ju problem... Får ju problem på sitt jobb. Och, ja, det händer ju ganska mycket i hennes liv under den här perioden. Och... vi kanske inte ska avslöja det. Nej. Men hon åker ju som sagt till Italien. Hon är ju halvitalienska. Det kanske man kan berätta.
Stämmer.
I alla fall.
Fast hon har aldrig träffat sin pappa. Hon vet inte vem han är.
Nej.
Mamman valde ju att åka hem från Italien gravid.
Men hon visste inte att hon var gravid.
Inte när hon åkte, nej, precis. Nej. Men sen valde hon att inte meddela sig med den här mannen. Då, utan så att hon, Tora har aldrig känt sin pappa. Vet inte vem det är.
Nej.
Har inte haft någon längtan att åka till Italien heller. Men sen är det lite olika omständigheter som gör att hon till slut bestämmer sig för att åka i alla fall.
Ja.
Det blir ju ganska mycket förändringar för henne.
Ja, verkligen. Mm. Och det är ju fantastiskt. Jag har aldrig varit i Italien, men... Det känns som jag har varit där.
Kul. Jag har varit jättemycket där, så det var väldigt roligt att skriva om.
Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Ja. Så att, ja, men hon har ju en ganska härlig upplevelse där.
Ja.
Ändå, så kan vi väl säga. Sen, en annan sak som är väldigt betydelsefull i din bok, och det är ju att hon hittar... tack vare en arbetskamrat så hittar hon ju till löpning.
Ja.
Att hon börjar springa, och det vet jag, det gör ju du också.
Mm.
Ja.
Man gräver där man står, vet du.
Ja, precis, man gräver när man står. Ja. Nej, men, och det är ju också... nu är inte jag... jag brukar säga att jag springer bara om någon jagar mig. Så, om något farligt jagar mig. Men... jag kan ju, när jag läser din bok så kan jag verkligen förstå. Alltså, jag vet inte, springer ni och du springer också, eller?
Ja, jag springer en
del. Ja. Anna? Mm. Du också?
Ja,
du ser. Vilket gäng. Men just det här att man springer ifrån sina problem, men att man får liksom tid att andas och reflektera och kanske helt koppla bort.
Ja, hon börjar ju, den här arbetskamraten tipsar henne när hon har det ganska tufft och tankarna bara vevar. Och då säger den arbetskamraten att men du får börja springa då. Så det är därför hon börjar.
Ja, precis.
Och det är bra. Men sen är ju det jättebra för kreativiteten, det vet väl ni också. Om man sitter fast i manuset och inte vet hur ska jag lösa det här. Men ut och spring då, så ofta lossnar det.
Det gör det?
Ja.
Ja, nu skriver ju inte jag, så att
det är bra det då.
Ja, jag läser helst. Ja, men och sen alltså den här beskrivningen av när hon springer också i Italien, och jag förstår att du har sprungit där också.
Ja.
Det måste ju vara fantastiskt.
Ja, men det är ju det.
Ja.
Det är det, verkligen.
Mm. Men det har jag alltid undrat också när det gäller löpning. Alltså när man... många säger ju att det är jobbigt. Men att man, när man har sprungit en viss sträcka och sen går allting av sig själv, att det blir så, då blir det härligt på något vis. Stämmer det?
Ja, det antar jag. Men men sen, man behöver ju inte springa så fort man orkar, utan man är ute och lufsar mera.
Ja.
I min ålder så har jag ju lagt bort allt det här med tider och hur fort det ska gå. Och allt. Jag är bara glad att det funkar och lufsa, verkligen.
Ja.
Så att det är jättehärligt.
Ja, verkligen. Men det är sådana härliga namn också, Tora. Det är jättefint. Ja. Som sagt har ju lite problem med sina släktingar också. Men sen får hon ju råd av någon, jag kommer inte ihåg vem det är, att åka tillbaka till sin hemort.
Mm.
Och det löser ju väldigt mycket av hennes.
Precis.
Ja.
Men, man vet inte hur mycket vi ska berätta.
Nej.
utan att spoila. Hon har en lite tråkig bakgrund. Hon förlorade sin mamma som tonåring.
Mm.
Och det har satt mycket spår i henne.
Ja. Och det förstår jag.
Mm.
Verkligen. Ja, det är fantastiska böcker. Det är det. Men är det feel good?
Alltså jag har ju aldrig tänkt när jag skriver att nu ska jag skriva en feel good. Så har jag aldrig tänkt. Nej. Utan det var ju sen när man väl kom och blev utgiven. Då placerades den bland feel good.
Ja.
Jag skulle ju jättegärna säga relationsroman.
Ja.
För det är relationer som jag tycker är spännande att skriva. Och det som verkligen intresserar mig, det är relationerna.
Ja. Men jag tycker samtidigt att ofta alla feel good romaner egentligen är relationsromaner. Mm. För det är det liksom bygger på.
Ja.
Någonting. För jag menar, det är ju din också, Sara.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Jag tänker feelgood-begreppet är väl väldigt brett.
Ja, väldigt.
Mm. Olika läsare kanske definierar det olika också.
Ja,
så kanske jag får läsa att avgöra vad de tycker.
Ja, precis. Det är ett problem för biblioteken då bara. man ska placera böckerna, För ibland är det ju så, vi pratade ju med Kristoffer Holst som då skriver feel good också. Och helt plötsligt nu har skrivit en deckare. Och det är då en mysdeckare. Det finns någonting nu som heter cozy crime. Och vad ska man då sätta de här böckerna? Alltså du vet. Och det är samma sak med romance. Nu har vi kopplat ihop romance och feel good här. För att det är ju också, det kan ju också sägas vara en relationsroman eller en feel good eller, och vad är det som säger att det är romance? Det är väl det att det är lite sex kanske. Jag vet inte. Ja, men alltså det är jättesvårt. Jag vet inte hur ni känner själva som författare, just det här att bli insatta i ett fack.
Nej, men jag tycker att men min bok är ju så, den passar inte in i något fack alls. Nej, liksom. Nej. Men jag tänker det är hjälp för läsaren att veta vad man ska leta någonstans. Och det är ju som Sara säger, det är ju väldigt brett.
Det är det, absolut. Ja, absolut.
Så det är väl mer ger ett ungefärligt hum om,
om
vad det handlar om.
Precis. Ja, känner ni också så?
Mm. Ja, men lite så. Jag tänker jag själv har kanske inget behov av så här att själv definiera min bok, vad det är för sorts genre och sådär. Sen förstår jag ju att liksom, ni på biblioteken och
förlag och så vidare
göra det. Och det är ju bra att det säger, ska nå rätt läsare.
Ja, precis.
Men ni är ju proffs på det där. Så ni...
Ja, precis. Bara, vi fixar det här. Mm. Ja. Nej, för att, men sen är det ju också väldigt, jag tänker som författare också, att hamna i, jag läser ju väldigt mycket feel good själv, jag älskar ju det. Men, och att hamna i feel good, vad ska jag säga, follan, eller jag vet inte vad jag ska kalla det för, men alltså community är det ju nästan. Det finns ju feel good på Facebook, det finns ju feel good överallt, och det finns ju förlag som specialiserar sig på, nu kallar de det ofta för underhållningslitteratur, gör de. Intelligent sådan har jag hört. Men det kommer fler och fler nya förlag som också inriktar sig på det här. Så att det är ju väldigt stort. Men det är ju faktiskt i Sverige som man kallar den här litteraturen för feelgood. Det gör man inte i andra länder. Nej. Så att det är mer romance och ja, åt det hållet då. Men det har ju blivit väldigt, väldigt stort. Otroligt. Mm. Så att, och det är jätteroligt. Eller hur? Jag vänder mig till Ali här som är en stor feelgood-läsare. Lånar massor. Eller hur? Mm. Ja, inte tvingat i alla fall. Inte riktigt. Nej. Ja, det är bra. Ja, men det är ju härligt. Och det handlar väl också om att man behöver kanske ta ett, liksom, ja, inte riktigt verklighetsflykt kanske, men det kan vara skönt att hamna någon annanstans än utom i ens egen verklighet. Det är lite så. Om man nu inte... Ni kanske är deckarläsare? Ni som är här? Inte? Nej. Både och? Ja. Det är ju det som är så fantastiskt med böcker. Att det finns så otroligt mycket att välja på. Och inte bara skönlitteratur utan facklitteratur. Att man kan... Ja. Det enda som är tråkigt eller hur man nu ska se det är att man inte hinner läsa allt. Så är det. Det får man liksom bara... Ja, så är det. Det får man ta in. Så är det. Ja, och sen ska man försöka välja då vad man vill läsa. Men läser ni mycket själva? Anna?
Ja, massor.
Massor?
Ja. Och väldigt, väldigt spretigt.
Ja.
Och flera på gång samtidigt.
Mm.
Jämt. Okay. Ja. Mycket romance såklart. Rätt så mycket engelsk romance. För det finns mycket mer att välja på.
Ja, det gör ju.
Men även mycket, en del deckare, mycket relationsromaner. Jag läste sist den här Joyce Carol Oates, den här Sömnen, döden, som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Men
ja, just det, en jättelång titel, ja.
Mm. Precis, men så väldigt brett.
Kul.
Ja, det är lika här. Jag läser också mycket och också brett.
Ja.
Relationsromaner gärna, deckare en del.
Mm.
Mm. Ja, allt möjligt.
Ja.
Flera på samma gång
här
också.
Ja.
Brukar minst en ljudbok på gång och och par tre kanske fysiska böcker som man väljer efter humör då.
Ja.
Bara de är lite olika så går det bra.
Ja. Mm. Härligt. Mm. Sara, hinner du läsa?
Ja, men en del. Jag har alltid någon bok på gång. Sådär. Så att det, jo, jag läser... Rätt mycket, så jag läser ganska långsamt, har jag förstått. Det är så olika, men jag är en ganska långsam läsare. Jag är en sån här som hör, alltså läser upp det för mig själv i huvudet. Jag hör min egen läsa upp det.
Nu kommer tekniken ner rusande här. Ska vi se? Nej, nu fick vi lite tekniska problem här. Ja.
Prova här. Ja, nu.
Ja, nu.
Yes. Magi. Ja, bra.
Ja, vi har en magiker här.
Ja, toppen. Ja. Nej, jag vet inte om det kommer då, men jag läser ganska långsamt.
Ja.
Jag liksom läser upp för mig själv i huvudet.
Ja. Ja.
Men det, man får väl hitta sitt sätt. Ljudböcker lite grann. Jag vet inte hur ni är, men jag har inte riktigt lärt mig.
Så.
Ja, det är lite svårt att hitta.
Ja, men det har jag. Jag läser också ganska långsamt. Men jag har, på senare tid har jag börjat lyssna. Jag lyssnar ganska mycket faktiskt. Jag vet inte, jag har aldrig kunnat gjort det förut, men det är plötsligt så lossnade det. Och det funkar jättebra. Jag läser ju mycket i mitt arbete. Och jag, tack vare ljudböckerna måste jag säga, så har jag... Jag har tappat en del av stressen med att hinna med. Jag leder också 4 bokcirklar, så att jag måste läsa de böckerna också. Och då kanske jag hellre vill läsa Birgittas senaste än så kan det ju vara. Men då är det jätteskönt, för då kan jag ta till en ljudbok, då hinner jag lyssna med på väg till jobbet och sådär. Och då tar det liksom lite udden av. Där. Och det, så att jag helt plötsligt så
Det var likadant för mig. Jag har inte heller lyssnat på ljudböcker förut. Men jag började under pandemin. När jag var ute och gick så väldigt mycket och långt. Och då tänkte jag prova, för det blir lite roligare då. Och så gick man ännu längre då, för man skulle se hur det går i boken.
Ja, eller hur?
Så, men nästan bara när jag är ute och går. Ja. En del gör ju när de diskar och lagar mat och allt möjligt. Men det tycker jag blir för splittrat. Men när jag är ute och går är det jättebra. Ja.
Jag brukar göra det också faktiskt när jag har tvättstugan. Som jag hade igår. Och när jag viker kläder. Då passar det bra, känner jag. Ja, då blir det lite mindre tråkigt. Faktiskt. Monotont. Så. Mm. Men ja. Men har ni någon ny bok på gång då? Jag vet att det är, många författare tycker att det är jättejobbigt. Nu har jag precis släppt. Nu har jag suttit här och jobbat som tusan. Och verkligen försökt. Ja, skrivit kanske min bästa roman. Och sen så kommer någon och frågar. Ja, men nästa då? Hur liksom skriver, har du skrivit på något nytt?
Det kan vara tvärtom också. Att man, boken är släppt. Det tar ju ganska lång tid liksom, i förlagsvärlden, processen.
Just det.
Från att en bok är ett manus till att den släpps och sådär. Så att ofta kan det vara så att man är ganska inne i nästa bok när en bok släpps. Så att det snarare är så att det är där man har tankarna.
Ja, just det.
Vi håller ju på att redigera våran. Jag och mamma har ju skrivit en bok tillsammans med min syster också.
Kommer jag vet vad den heter. En snöängel till jul.
Ja, precis.
Det ska ju bli spännande.
Ja, det blir jättekul. Det har varit väldigt spännande med teamwork på tre.
Så den har du varit lätt eller?
Ja, vad säger du mamma?
Förvånansvärt lätt tycker jag ändå. Det hade kunnat vara mycket mer kontroverser. Vi gjorde ju så att vi har varsin karaktär kan man säga. Och så skriver vi var tredje kapitel. Sen går de förstås i varann, så vi måste skriva varandras också. Men vi har varsin huvudkaraktär. Då. Och sen var det ett givet tema, en julbok. Det är en dag, ett kapitel per dag i december. Så det är 24 kapitel.
Det är som adventskalender.
Ja, lite så. Men det gav ju ganska givna ramar. Så att det blev ju lite lättare på det viset. Då. Behövde man inte fundera över. Men nej, det har nog gått ganska smärtfritt, eller vad säger du?
Ja, men jag är nästan förvånad över att det har varit så få konflikter. Det har väl varit någon liten sådär meningsskiljaktighet. Jag tror att det har hjälpt att vi har varit tre också. Ja. Att det har varit en bra dynamik. Så. Då är det inte liksom en som kör över den andra, utan ja.
Nej, då kan man få hjälp av någon.
Ja, men precis, som man behöver. Sen har jag tyckt så mycket om att jämfört med att skriva liksom ensam, som också är jättekul och man får bestämma allt själv och sådär. Men jämfört med det så har jag ju nu haft kollegor att skriva med. Och jag skriver min del. Och för mig går det långsamt. Jag är uppenbarligen en långsam människa. Jag skriver ganska långsamt också. Och sitter liksom och ja, det kan ta ett tag just i den här råmanusfasen när man skriver ny text. Och när jag då har gjort det och skrivit ett helt kapitel och sen skickar iväg och sen efter några dagar, då kommer det tillbaka och då finns det massa ny text där som någon annan har skrivit. Så att det har liksom varit en så lustfylld process på något vis. Ja. Så att vi har inte fastnat i någon skrivkramp eller någonting. Nej. För vi har liksom hjälpts åt att dra.
Skönt.
Ja, det var
det. Det låter ju kul.
Väldigt roligt faktiskt. Ja.
Toppen. Ja, men annars då? Det är det ni sysslar med nu. Men har du något annat på gång, Birgitta?
Jag har ett annat manus på gång också. Än så länge bara hos mig själv. Jag har bara hintat till min förläggare att jag har ett manus på gång. Ja. Men hon har inte läst det. Så att får se vad det blir, om det blir något.
Anna, hur går det för dig?
Jag har ju alltid något på gång. På något sätt. Det är ju... Jag vill alltid ha något att kunna skriva på. Sen får se vad det blir. För mig känns det viktigt att inte ha för mycket krav när jag håller på att skriva. Att man börjar tänka att man skriver för någon annan. För då blir det ju så... Jag tänker jag måste vara så privat när jag skriver för att det ska bli bra. Och då om jag tänker på andra människor, då blir det, då blir det en låsning. Så att,
Vad härligt. Ja, det är fantastiskt att vara författare. Är det några aspirerande författare här? Nej. Skriver ni? Nej, inte. Nej, det är läsare som jag.
Mm. Du skriver inte heller, Eva?
Nej. Jag har faktiskt skrivit en barnbok. Som inte är utgiven. Den ligger i byrålådan. Men jag har gjort det. Ja, där får den ligga. Sådär. Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det. Men det är länge sedan nu. Men ja. Kul. Så är det. Ja. Men ni ger ju på 3 olika förlag. Du är på Norstedts, Modernista och Bazar.
Bazar,
ja. Jag funderade lite på förut just det här. Då har man gett, alltså det här med att debutera är ju en sak förstås. Men när man då har gett ut, som du nu, 2 böcker till exempel. Känner man sig säker då? Eller att man ska få ut fler? Eller är det liksom, får man börja från början då för varje bok? Eller... Vad säger förläggarna? Det är jättespännande.
Jag skulle inte säga att man börjar från början. Nej, alltså nej. Varje, för att de vill ju ge ut fler böcker.
Ja.
Men kraven är ju lika hårda på att det ska vara liksom samma kvalitet.
Ja.
Alltså det, så ja. Det är ju inte, och man sitter ju aldrig säkert, det är ju egentligen väldigt osäkert på det sättet. Jag ser det som en, ja men det är som en bonus varje bok att njuta av att den får komma ut till läsare. Så att, sen vet man aldrig.
Nej. Är det samma för er eller?
Ja, men ja, precis. Jag tänker lite samma. Jag tar inte heller för givet att nu får jag ut hur många manus jag vill i tid och evighet. Nej, och jag har aldrig heller skrivit, en del skriver ju avtal på flera böcker i taget och sådär, det har jag aldrig gjort.
Inte?
Nej.
Är det ett val som du har gjort? Eller?
Nej, jag har inte efterfrågat det heller i och för sig. Men det har inte varit på tal, och för mig har det varit ganska skönt att jag får skriva på mitt tills jag tycker att jag har en helhet och sen får min förläggare titta på det så. Nej, jag har skrivit för ett i taget och det har funkat hittills. Vi får väl se hur länge de vill ha mig.
Precis, ja. Är det så för dig också, Birgitta, eller?
Ja, men det är väl likadant. Jag fick ju kontrakt för mina 3 manus på en gång. Men det är att jag hade 3. 2 som hade blivit refuserade och sen det tredje som blev antaget. Så då fick jag dem alla 3 på en gång.
Okej.
Men nu är jag i samma läge då som både Sara och Anna. Att jag skriver, men jag är lite som du. Jag vill också vara fri. Jag vill inte ha krav att nu ska det här vara klart till då och då. Utan jag skriver och pular på och sen... När jag har ett mer eller mindre klart råmanus, då skickar jag det till förläggaren. Och sen får vi se då. Hon har frågat lite, skriver du något nytt och är det något på gång och så här. Så man hoppas ju, men man kan inte ta för givet.
Nej.
Det kan man inte.
Ja, det är klart ni kommer få ge ut fler böcker, det är jag övertygad om. Ja, men de här är jättebra. Men det är intressant. Framförallt om man också träffar... förlagsfolk, just det här hur de ser på, och det är klart, de behöver ju författare som skriver böcker naturligtvis, annars har ju de ingenting att göra, men och det finns ju väldigt, det kommer ju mer och mer, alltså framförallt om man då tittar på feel good genren kommer ju ut otroligt mycket böcker, vilket är jätteroligt. Ja, det är det ju, och många som... Men någonting som jag tänkte på också med, ni skriver ju inga serier.
Nej,
det är fristående böcker. Vilket jag just nu tycker är ganska skönt. man fastnar ju lätt och så ska man läsa och så. Jag vet, min syster sitter inte hemma just nu kanske, men i morse satt hon och läste på den senaste, den här 7 systrar boken. Ja, precis, som precis har kommit ut, och vi har en jättelång kö här på biblioteket för alla vill läsa den här. Alice säger det blir som en drog. Ja, jo, men så är det ju. Men just det här, då måste man ju. Man måste ju få veta liksom. Och jag har ju precis läst ut, eller läste för ett tag sedan ut Eli Åhman Ovets sista bok i Söderbergasviten. Det är ju 10 böcker.
Oj.
Ja, under då 10 år. Eller 9 år. Ja, 10, 9 år någonting. Och det, att, och det handlar ju för sig, det har ju olika, i hennes böcker är olika huvudkaraktärer. Så att då blir det ju lite annorlunda. Men ja, det är spännande där och hur man väljer. För jag kan ju tänka mig också att förlagen kan tycka att det är bra. Alltså att det kommer ut en serie och man vet att det kommer en om året kanske. Eller...
Ja, kanske. Jag vet inte hur de tänker. Det beror på också hur den första går. Ja, om man har planerat en serie på 5 och första inte går så bra, då kanske man inte är så sugen på.
Nej, verkligen inte.
Nej, det är intressant. Jag har nog aldrig tänkt, alltså planerat eller kommit så långt. Jag har snuddat vid tanken någon gång sådär, men nej, jag brukar känna mig ganska klar med liksom, mina karaktärer när jag har skrivit en bok och lämnar dem, för att spoila då, på en bra plats.
Ja, precis.
Löst sig för dem och sådär.
Så men det då, ingår ju lite i, liksom,
i kontraktet
med författare och läsare. Även om det inte slutar superbra så ska det ju finnas hopp i slutet på de här böckerna.
Mm. Ja. Ja, precis. Däremot något jag skulle kunna tänka mig är att plocka upp en liksom, bikaraktär och göra någonting med den. Så.
Precis.
Det har inte blivit än i alla fall. Nej. Någon gång kanske.
Det kanske kommer. Ja. Något annat som jag tycker är väldigt intressant med, och det är det när man hör författare prata om att man har då karaktärer och sånt och så bestämmer man sig för att det ska hända det här och de ska göra det där. Och man har, vissa skriver ju synopsis och så. Och sen helt plötsligt då en dag så tar karaktärerna över. Har det hänt er? Att de bestämmer sig för, nej men det här vill jag göra istället, eller? Är det något som du känner igen?
Ja, alltså det låter ju så dumt när man säger det.
Nej, men det
är ju liksom, allt är ju saker man hittar på såklart, som jag hittar på. Men absolut, jag känner igen det. Och framförallt tycker jag när de, jag kan ha tänkt ut i en scen att ungefär det här ska hända. Mm. Och sen när de börjar prata med varandra och så säger de helt plötsligt, för då börjar de som prata i huvudet på mig och så börjar de helt plötsligt säga någonting annat. Mm. Mm. Och så, men det här var ju intressant liksom. Mm. Men då tänker jag att det är nog en del av processen att hjärnan har en bild av hur de är, så då lever de på det sättet. Mm. Det är ibland det roliga.
Eller hur? Ja, det låter så fantastiskt. Ja, är det väl så för dig också?
Jag skriver ju aldrig synopsis, jag kan inte det. Jag kan inte skriva så, utan jag börjar ju med, men som den här boken, den börjar med den scenen som boken börjar med.
Okay.
Det var det enda jag hade, och sen börjar jag skriva utifrån det.
Ja.
Det är liksom mitt sätt, och jag har fått acceptera att det är så jag funkar.
Ja.
Så att jag vet ju sällan när jag börjar hur det ska sluta, eller så, faktiskt.
Nej, det är härligt. Mm. Ja, tar de över ditt liv också?
Ja, kan det nog vara lite ibland. Jag planerar mer i och för sig. Någonting brukar jag planera. Sådär.
Ja.
Lite olika för varje bok.
Ja. Men, lite långsamt.
Långsamt planerar jag. precis. Nej, men sen kan det vara att man inser. Ju mer man skriver, desto mer också lär man känna karaktärerna och kommer in i det och sådär. Så att då kan det ju vara att det tar andra vägar än vad man hade tänkt från början och sådär. Och det är ju det är lite av tjusningen med det.
Också. Eller hur? Ja, för jag tycker inte alls att det låter konstigt. För ni måste ju vara i någon slags bubbla alltså när ni skriver. Annars kan man väl inte, jag menar, är man medveten om liksom andra saker så då måste det ju vara svårt.
Mm.
Man måste ju leva liksom i sin fantasi, eller?
Ja, men lite så. Ja, det är ju precis. Man kan inte tänka att det är låtsasfigurer när man sitter där.
Nej, precis.
Flera månader och skriver. Nej.
För så är det ju när man läser också.
Mm.
Att man sitter ju inte och tänker heller att det här är på låtsas. Utan man är ju inne i den här världen fullkomligt.
Mm.
Och det är ju underbart.
Mm. Jag kan komma på mig själv och vilja googla. Jag tänker, nu ska jag googla den här karaktären. Nej, men det går ju inte, för den finns ju
den finns
liksom.
Inte.
Nej. Just det. Ingen riktig person.
Nej. Just det, ja. Jag förstår det också, absolut. Ja. Ja, det här är ju så himla trevligt. Sitta och prata om böcker och författare. Ja. Det vill man göra jättemycket och jättegärna. Är det någon av er som har några funderingar eller några frågor eller så? Nej. Alla frågar om man, när man skriver en bok, om man saknar karaktären, när, liksom, när det är färdigt, om man saknar den karaktären. När man är,
ja, men det tycker jag man kan göra. Ja. Det kan man, jo, men man umgås ju så, ja, så intensivt med dem under långa, ja, perioder. Så att, ja, visst, det kan bli lite tomt, det tycker jag. Ja, jo. Ja, jo, men det gör det ju.
Jag tycker, ja, de finns kvar också. För mig finns de kvar. Alltså, det låter ju som jag är lite galen. Men alltså, det är som att de är med. Jag tänker, ja, hur skulle de göra i den här situationen? Mm. Och hur har de det nu? Och så kan jag tänka hur fortsättning, hur de har det. Liksom, och så här. Absolut.
Jättehärligt.
Jag håller med. Och det kan vara så också att jag saknar vissa karaktärer mer som jag kanske inte trodde att det skulle... Ja, men som skulle bli så... De kanske inte är så centrala i boken. De kanske har en liten liksom, roll. Sådär. Men det kan ändå vara vissa som sätter sig lite extra som man själv tycker lite extra om. Sådär.
Har du någon sån i den senaste?
I den senaste? Ja... jag tycker om Sebastian, men han är ganska central.
Ja. Ja, men Sebastian gillar jag också. Ja.
Jag gillar Namiko.
Ja, det är jag också.
Ja, ja, det är kul. Nu måste ni läsa de här böckerna, det förstår ni. Absolut.
Vad sa du?
Nej. Nej, tyvärr. Nej. Ja, precis. Ja, det får man faktiskt göra. Men det är värt. Om man inte vill köpa en. Anna har böcker med sig. Till försäljning och Sara också. Tyvärr så fick vi inte tag på samma strand. Eller det skulle ha kommit en massa böcker idag, men de fastnade någonstans tyvärr. Så jag har lånat den här faktiskt från... Jag sprang över och lånade den hos Akademibokhandeln. De har två exemplar, så att om ni snabbare på här efter så kan ni köpa dem där. Jag fick inte sälja den här tyvärr. Nej. Jag tyckte jag kunde få göra det.
Han, filial.
Han var väldigt, jag fick bara ta med mig en. Han var väldigt rädd om den andra, ska jag säga. Okay. Ja, så det är ju bra i och för sig. Ja. Ja. Och han bad att jag skulle hälsa så väldigt mycket också till alla tre. Ja.
Ville eller?
Ja, kanske. Lång kille. Ja, han är jättetrevlig. Det är en trevlig akademibokhandel här. Så det är bra. Sollentuna är bra. Ja, verkligen. Ja, om inte det är några som har några frågor så kanske vi skulle avsluta den här livepodden.
Ja. En ära att få komma hit. Tack så mycket.
Vad trevligt. Det är så himla kul att ha er här.
Jätteroligt. Det är roligt med såna engagerade bibliotekarier, verkligen. Det är en ynnest.
Tack så jättemycket.
Och hälsa jättemycket till Ofelia också.
Ja, det ska jag absolut göra. Vi tänker alla på Ofelia. Det gör vi. Ja, det, som sagt, det har varit jätteroligt att prata med er. Och jag ser fram emot en ny live-podd då, när nästa bok kommer. Ni får väl synka här, så att ni släpper ungefär så här då. Det här är ju jättebra. Så. Men tack så hemskt mycket för att ni ville vara med här.
Så mycket.
Och tack så mycket för till er som är här. Och tack till er som lyssnar. Vi får väl se. Vi släpper väl den här. Vad är det för dag idag? Det är onsdag. Det är onsdag. Ja. Jo, jag tror att kan vi inte göra det. Ja, vi får väl se. Ja, precis. Jag bestämmer. Jag kanske släpper den på måndag. Det tycker jag verkar roligt. Ja, men som sagt, tack så hemskt mycket och sköt om er där ute.